Då säger vi glad påsk.
Glad påsk?
Eller ja, nej, den här kom ju ut innan påsk, så nej, det får vi nog inte göra riktigt.
Nej, då tar vi tillbaka
det. Ja, vi tar tillbaka det.
Då säger vi glad långfredag. Nej, det kan man inte säga heller, det låter jättekonstigt.
Ja,
säga glad långfredag.
Glad långfredag.
Nej, det får man inte säga.
Nej, vi säger bara hej och välkomna till Axpays församlingspodcast.
Ja,
och på jorden helt enkelt.
Hej. Och en lagom, det får vara en lagom glad långfredag.
Lagom glättig.
I våran svenska perspektiv så är det ju här en långfredag. Den ska ju av tradition vara ganska dyster.
Mm.
Fast i många andra länder i världen så firar man ju också långfredag.
Mm.
Och då har man andra perspektiv på det. Mm. Till exempel våran kollega Simon Richardson kommer från England och heter ju The Good Friday.
Good Friday, men jag vet inte vad de gör åt saken, höll jag på att säga. Eller vad...
Varför de tänker
Nej.
Så.
Eller vad, om de liksom firar den på något annat sätt än vad vi gör.
Jag tror att de firar nog på samma... De firar gudstjänst, de firar Jesu korsfästelse.
Ja.
Men de tänker att de har ett annat perspektiv.
Mm.
Precis som allting i verkligheten kan man ha flera perspektiv på det.
De har ett litet ljusare perspektiv.
Ja, men det tycker jag.
I Sverige har vi valt en att se det dystra i det hela och tänka på döden.
Just det, för vi tänker att det är synd om han som offrar sig för vår skull.
Mm.
Han hade ett elände den här dagen och kanske dagarna innan. Det är lidande och smärta.
Mm.
Medan de i den anglikanska traditionen tänker på vad han gjorde för oss.
Mm.
Och att vi kan glädja oss också. Visserligen så kan man också ha ett medlidande med det han gjorde. Men framförallt det finns en glädje i att han gör det här för oss.
Mm.
För vår skull.
De ser ljuset i tunneln. För oss tar det 2 dagar att komma fram till där påskdagen och glädjen.
Exakt. Vi har klivit in i tunneln och upptäckt att det här är det kolsvart.
Ja, exakt.
Du, har du något sånt här... Har du något påskminne?
Påskminne? Alltså det enda jag... Vi har liksom inte någon återkommande fast tradition direkt i familjen så här att vi alltid är här och alltid gör det. Eller så här. För det, nu tänker jag, det är oftast familjen jag har varit med, eller jag är med på påsk.
Mm.
Vi har åkt runt och gjort lite olika saker. Svårt.
Ja.
Mm. Vad du?
Nej, men vi har, alltså nu under sedan många år tillbaka så äter vi visserligen, vi äter i familjen, så träffas vi på långfredagskvällen.
Mm.
Man skulle kunna säga att vi äter någon form av gravöl.
Jaha.
Eller gravmåltid.
Ja,
nu
kommer på ett minne för det. Men berätta för dig först.
Ja, nej, så det gör vi. Mm. Så vi i familjen träffas inte på påskafton till exempel.
Mm.
Utan vi tar det på långfredagen.
Mm.
Och sen så på påskafton gör jag ingenting. Men på påskdagen...
Du rullar tummarna.
Ja, precis.
Och väntar på
påskdagen brukar vi ha en, ja, då brukar vi ha en uppståndelsefest. Fast vi kallar det ju inte så. Men vi träffar våra vänner och äter gott.
Mm.
Och då äter vi påskmat.
Mm.
Och så...
På söndagen alltså.
Ja.
Ja,
men jag har faktiskt ett sånt här påskminne som jag tycker var, som jag tycker, sen ska du få berätta ditt som
det kommer
på.
Ja, det är det.
Och det har ju, alltså under, när jag var i tidigt tonåren höll på att säga, men jag var nog en 18-20 kanske till och med. Jag minns inte, men det spelar ingen roll heller. Men min mamma och pappa bodde i Västerås och vi var och hälsade på dem. Och då gick jag i påskotta för första gången.
Påskotta? Ja, det har jag hört alldeles om.
Nej, men visst. Nej, det var kanske inte första gången förresten. För det har jag gjort i Laos Petri också tidigare. Men jag kommer så väl ihåg den där påskmorgonen i Västerås domkyrka.
Mm-hmm. Vilken tid får man? Är det som klockan 7 som julotta? Eller
ja, nu minns jag faktiskt inte. Jag skulle vilja säga att det var klockan 5.
Ja.
Men det kan likväl vara klockan 8.
Ja. Nej, det spelar egentligen ingen roll. Men varför jag frågar är för att det finns ju en särskild egentligen text som heter Påsknatten.
Mm.
Är det den man utgår från då?
Jag minns faktiskt inte det här.
Nej.
För efter den här gången i Västerås så var det en väldigt positiv upplevelse.
Mm.
Det var stort.
Mm.
Jag tror att vi tågade runt kyrkan. Jag kan ibland åka lite med OPO här i Örebro också. Men jag tror man gick runt om kyrkan.
Mm.
I någon form av tyst procession.
Mm.
Och jag minns, som jag minns det så var det gryningsljus.
Mm. Är det natten mellan...
Det här är alltså... Det här är ju söndag morgon.
Ja, nej.
Och sen så kommer man in i domkyrkan och sen så var det mörkt. Och sen så tände man upp påskljuset.
Mm.
Och sen kom pukor och trumpeter.
Oj.
Och sen så skrek någon i glädje att Kristus är uppstånden.
Oj, vad häftigt. Mm.
Det var jättefint.
Ja.
Så,
jag tänker.
Mm.
Det låter häftigt.
Det var fint. Ditt då?
Nej, men jag minns alla, ingen speciell påsk, men alla påskar hemma i missionskyrkan där jag växte upp.
Mm.
Då var det, jag minns bara att det var sån, det var sånt hedersuppdrag att dela ut påskliljor till församlingen och sjunga Dina händer är fulla av blommor. 154, syrrans favoritsalm.
Ja, men den är ju jag tycker också att den är en av de bättre psalmerna.
Mm. Och det var alltid sån, det var så mycket gladare då än alla andra dagar.
Ja, men så är det.
Liksom. Mm. Det var en särskild känsla.
Ja. Så det håller vi på med här också, vet du.
Påskliljor.
Ja, och gå runt bland församlingen och dela ut. Det är fint.
Ja, det är
glädje. Påsk är ju, tycker jag, den största årstiden, höll jag på att säga. Största festen under året.
Högtiden.
Ja, högtiden.
Ja, på året. Ja, men det är det ju.
Ja, men det är lätt att säga som teolog också att det är så.
Mm.
För rent teologiskt sett så är det ju det, men... Mm. Men det finns så mycket annat med påsken. Dels för att den är lagom.
Mm.
Lagom upphåsad.
Ja.
Den kan liksom smyga sig på. Utan, hade det här varit jul nu, då hade vi pratat jul i 3 veckor. Och det hade varit julpyntat i ett halvår, höll jag på att säga.
Ja, men alltså visst. Det är ju julhandeln och sånt där. Det är sån hets kring.
Eller hur? Man hör julmusiken har man hört då i en månad vid det här laget.
Ja.
Och man är jättetrött på det.
Mm. Julkonserter, det har vi ju liksom en månad innan.
Ja.
Slutet på november nästan. Det skulle man inte komma på med påsken. Och
nej.
Börja sjunga påsksalmer liksom innan fastan.
Det enda som vittnar om påsk egentligen lite så här i förtid, lite diskret, det är ju att det påskmust har dykt upp i affären.
Det är det säkraste tecknet.
Ja,
ja, nej, men och sen fastan är ju liksom, den har ju sin egen karaktär
visst.
Som är precis innan.
Ja. Och det är visserligen är det en fasta i advent också, men den har ju en helt annan, den försvinner mycket lättare kan jag tycka.
I lussebullar och pepparkakor.
Ja, men nu, påsken smyger sig på något trevligt sätt, så helt plötsligt så är det påsk. Och då kan man översköljas av den här påskkänslan, som också förstärks av att påsken ligger ju i vårt land alltid på våren.
Mm.
Eller vår del av världen i alla fall.
Ja, men precis. Vi som har årstider att glädjas åt.
Precis. För det måste ju vara, nu säger jag någonting som jag inte tänkt för, men det måste ju vara så att på andra sidan jorden, så till exempel Australien och Nya Zeeland, då infaller ju påsken på hösten varje år.
Ja, men så är det väl. De har ju motsatt förhållande mot
precis.
Oss.
De är liksom upp och ner.
De går upp och ner, exakt.
Men så
det passar ju bra för oss i och med att det är, liksom, det är återuppståndelse även i naturen.
Ja, och det är ju någonting visst ändå att känna vårdoften. Ibland kan det bara lukta surt vatten, lite rött. Ja, men det är ändå något visst med det. Och sen så ser man helt plötsligt en krokus eller snödropp som trotsigt ställer sig i en ganska vissen omgivning och säger snart är våren här.
Mm.
Så det är fint.
Ja.
Men sen framförallt är ju budskapet med påsken så fint. Och det är ju egentligen så fint som man har svårt att ta till sig vad det handlar om.
Ja, verkligen.
För det handlar om det ultimata offret egentligen.
Mm.
Som Gud gör, som Jesus själv väljer. Och det är så jag ser. Man kan se på det på många olika sätt. För det här med försoning och försoningslära. Och varför, vem försonar sig Gud med? Och varför gör han allt det här? Det kan man prata jättemycket om. Och men det är ju ändå i mitt teologiska perspektiv. Det som jag tänker att Jesus gör allt det här för. För i en del traditioner och i kyrkans historia har man ju tänkt att Gud gör det här. Och då offrar han Jesus.
Gud offrar sin son.
Ja, precis. Exakt. Då är ungefär som Abraham skulle offra Isak i den texten. Eller så. Och det blir på något sätt väldigt, väldigt svårt att känslomässigt ta till sig. För det blir så fel.
Ja.
Det är som om jag skulle offra något av mina barn.
Ja.
Då skulle jag hellre offra mig själv.
Ja.
Eller hur?
Ja, precis.
Och då säger någon som tycker annorlunda än vad jag tycker att ja, men det är väl ett tecken på att det är den absolut största, att Gud är så älskande mot sin skapelse så att han till och med då kan offra
sin son och sin...
Ja.
Ja.
Men då kan man ju säga så här, men varför, då säger man varför vi fortsätter på den här trotsiga varför-linjen. Men varför ska Gud behöva offra för det överhuvudtaget? Varför? Ja, men det kan ju inte vara för att någon teolog har sagt att det så är det. Och sen så fortsätter vi säga, jo men det, Gud offrar sin son därför att han måste offra sin son. Men det måste han ju inte.
Nej.
Gud är ju en handlande Gud.
Ju, ja men precis. Han kan ju välja. Måste ju ha haft ett val att kunna göra på något annat.
Ja men visst. Precis.
För att slippa offra sin son.
Ja. Han skulle kunna göra på något helt annat sätt. För att själva idén med offret, alltså grundtanken är ju så här. Gud tänker att nu ska jag skapa en god skapelse.
Mm.
Jag skapar människan till att sitta som skapelsens krona.
Mm.
Och sen upptäcker Gud, och det är ju egentligen, det finns ju med hela Gamla testamentet. Liksom hela mänskligheten fram till idag.
Mm.
Att människan har hela tiden brister i ansvaret.
Och har en fri vilja.
Ja, och gör totalt fel. så ofta.
Mm.
Och det, jag menar, vi pratade om det, vi pratade om förra avsnittet med fake news, falska nyheter som människor med flit sprider. Mm. En del kanske inte gör det med flit, men det finns de som gör, startar dem.
Ja.
För att skapa oreda. Eller för att få fram just sin skeva verklighetsuppfattning.
Mm.
I alla fall, Gud skapade människan och ångrade sig in i Gamla testamentet, syndafloden och allting. Men vi börjar om, tänkte
han.
Okej, vi börjar om. Det här blir fel. Ungefär som man tänker sig någon som sitter och bygger ska bygga en legokonstruktion.
Mm.
Och sen så i sin förtvivlan upptäcker man, jag har ju glömt mycket bra bitar som jag behöver.
Ja,
visst. Jag slår sönder alltihop och börjar om.
Mm.
Så tänker man då att Gud gjorde. Och sen likväl så blev det inte bra. Det blev inte bra.
Ja.
Och då till slut blir Gud så förbaskad på sin skapelse. Så vred, för att använda kanske ett lite mer bibliskt ord.
Mer än förbaskad.
Ja, precis. Och då tänker jag, nej, nu förstör jag alltihopa en gång för alla.
Mm. Vad ska jag göra då?
Ja, men då tänker jag så här. Nej, men okej. Sista utvägen, det är att jag försonar min egen skapelse med mig själv. Mm. Genom att jag då offrar min son för att han ska ta. Istället för att jag ska vara så arg och förstöra alltihopa en gång till. Så gör jag det här. Det här är den objektiva försoningsläran i någon form i alla fall, som jag försöker berätta.
Mm.
Och jag tycker att den haltar gång på gång när man försöker bena in i kärnans mitt. Och det kan ju bero på att jag är för okunnig. Förstås. Mm. Men det blir ändå knasiga saker i förlängningen om man liksom vrider och vänder på det hela tiden. Så här, varför, varför, varför?
Mm.
Men då, om man tänker så här istället, det som är någon form i alla fall, och det som brukar kallas den subjektiva försoningsläran. Mm. Alltså, vem är subjektet där? Vem är det handlande? Är det Gud eller är det Jesus?
Mm.
Och i den objektiva, då är det Gud som handlar och Jesus som är objektet.
Ja. Och han har ingen val.
Alltså. Nej, han har ingen val. Bara, han är bara en bricka.
Han offras av sin far.
Precis.
Liksom.
Ja. Mm. Men i det som jag tror är själva poängen med alltihopa, det är att Jesus gör det här alldeles frivilligt.
Mm.
Det är inte så för, det är inte för att han måste, för att Gud är så arg.
Han är så sträng och enväldig.
Nej.
Så att han inte har något val.
Precis.
Nej.
Utan han gör det helt själv för att han vill tala om för oss svaga människor som ständigt gör fel. Som hackar på varandra och som pratar skit om varandra och som, ja, du vet.
Mm.
Jesus vill säga, jag tycker om er så mycket i alla fall.
Mm.
Och hur ska jag kunna bevisa att jag tycker om er så mycket? Vad är det största man kan göra? Det är att offra sig själv.
Mm.
Det är mycket större att offra sig själv än att offra någon annan.
Ja.
Så tänker jag.
Mm.
Och det är egentligen någonstans i den här röran, i de här olika tankarna, eller teologiska tankarna om vad påsk är. Någonstans i allt detta så finns det ett ord som är det genomgående påskens ord, och det är kärlek.
Mm.
Jag tänkte väl lite högtidigt och bokstaverade, men sen kände jag att jag kanske kommer bort med.
Det var trist att stava fel.
Precis.
Ja. Jo, men det är det ju, absolut. Mm. Och jag tror ju ändå också att Jesus hade nog någonstans där, kanske i Getsemane, kunnat slunkit undan och struntat i det.
Ja, men det hade han.
Om han hade velat.
Ja. Han har haft många chanser att slunka undan eller ändrat sin plan.
Mm.
Alltså ända från första starten när han tar på sig det här uppdraget.
Mm.
Att gå kärlekens väg som är lidandets väg för honom. Så hade han hade inte behövt bli döpt. Han hade inte, eller han blev inte döpt. Men han hade inte, jo han blev döpt.
Jo han blev döpt.
Det blev han. Han döpte själv ingen.
Nej.
Nej, vad man vet. Men han hade inte behövt starta sitt uppdrag där. Han hade kunnat låta bli.
Mm.
Och han hade kunnat avbrutit långt tidigare än vad han gjorde. Men han gjorde det inte.
Mm. Han tog våra skulder och dog. De dog med honom.
Ja.
Och de återuppstod inte.
Nej. Eller hur då?
Synderna återuppstod inte med honom.
Nej, nej.
Det är som Simon sa, att de försvinner ner i ett hav där det är fiskeförbud. Vi får inte, vi får inte fiska upp dem
nej,
igen.
Nej. Ja, samtidigt är det så, och det är där man, därför vi måste återuppfinna eller återuppliva eller återtänka. För om man tänker att livet bara är linjärt.
Mm.
Då kan man tänka, men vad händer efter Jesus gjorde det här?
Mm.
För han offrar sig för att visa kärlek. Men människan blev ju faktiskt inte bättre efter det.
Nej, precis. Världen är inte hel och ren.
Nej, tyvärr. Nej, det fortsätter ju eländet så att säga.
Men det är det som Luthers poäng, liksom, att vi är syndare, men är vi rättfärdiga ändå.
Men precis. Och också att man kan tänka sig en cirkulär verklighet istället för en linjär. Jag tänker att allting återkommer. Och därför måste vi återuppliva känslan av påsken.
Mm.
För att åtminstone vi som vill göra det något sånär ska försöka förstå vad idén är med det. För på det sättet så kan så återupplivas påskens tanke varje år.
Jag tror det är att den återkommer så vi inte glömmer bort.
Ja, men det måste man. Ja. Och världen kanske ändå blir lite bättre av påskfirande.
Mm. Om den inte bara innehåller choklad och påskägg
och
sånt. Häxor, utan om man kommer ihåg ursprunget.
Häxor och hål i tänderna.
Ja, precis. Kycklingar.
Sen finns en annan. Man skulle kunna slänga in många sådana tankar omkring påsken, men det finns ju också en annan stor tanke. För den ena stora tanken, det är ju försoningen. Varför sker allt det här? Men det andra är ju själva korset som symbol. Och alltså det som sker. Det är ju ett skeende som handlar om liv som går mot död. Som går ner i döden och dör. Men sen så slutar det ju inte det, utan det finns en fortsättning. Ungefär som jag redan har sagt. Våren kommer alltid tillbaka. Och det uppstår ett nytt liv i naturen. Och så får vi tänka också det som någon form av, alltså att någonting, att vi lever våra liv här under ganska kort tid.
Ja.
Och sen är det över. Alla våra strävanden och alla våra större och mindre konflikter vi har slitit för och tyckt och varit upprörda för.
Mm.
Helt plötsligt så dör vi, då är det inte värt ett dugg.
Nej.
Det är bara borta. Det är liksom, man kan, ja, och man kan om man liksom höjer sig lite ovanför sin egen lilla horisont och tittar ner på sitt eget lilla liv, så inser man att det är väldigt fjössigt. Och det är, en del konflikter är inte ens värda namnet.
Mm.
Eller en del vad man nu håller på med. Det behöver inte vara konflikter, det kan vara andra saker också som inte direkt är superbra. Men då tänker jag att påskens budskap är också ett budskap om att det finns någonting mer. Att det som hände Jesus faktiskt händer oss också. Det är det som själva teologin eller kristendomen handlar om.
Ja, evigt liv eller?
Ja, precis.
Tänker jag.
Mm.
Ja.
Och varför får vi det då? Jo, för att vi försöker tro. Vi tror på det här. Och då är det, står det aldrig att man måste vara supertroende eller att man aldrig får tvivla, utan det handlar om vilken riktning man har i livet. Mot tron. Mot kärleken.
Ja, det får vi inte glömma.
Nej. Glad påsk.
Glad påsk. Ja, nej, men vi kanske ska knyta ihop säcken där.
Kanske ska gå och ta ett påskägg.
Ja, precis. Nu är det ju mycket framför oss då förstås. Man kan börja med skärtorsdagsmässa om man vill. Då är det klockan 18 i Håsta kyrka. Och det är Simon som har den.
Kommer det här avsnittet ut på onsdagen?
Den kommer onsdagen. Nog ut på, jag tror den kommer ut på skärtorsdagen.
Ah, på torsdagen.
Jag har ju semester nu denna vecka. Just det. Så att jag ska väl låta publicerandet av podden i varma händer hos mina kollegor. Mm. Men det blir nog på torsdagen.
Mm.
Mm. Så det är skärtorsdagsmässa i Håsta kyrka klockan 18 med Simon. Och sen är det långfredagsgudstjänst i Kil kyrka klockan 11. Och det är med dig och Håkan. Va? Mm. Ni ska kampa ihop.
Vi kampar ihop, jag predikar.
Ja, just det. Och sen är det också på långfredagen en gammal kär tradition vi har med den här Haydn-konserten, Jesu sju ord på korset.
Just det.
I Ervalla kyrka den i år, och det är klockan 3, klockan 15 på fredag eftermiddag.
Ja.
Och då är det Håkan som är där och läser texten där emellan de olika satserna. Det är ju riktigt bra.
Nej, men
jag
det är
var
ju
på
det
där i Axberg för ett par år sedan, det är så här, man blir knockad när man går
ut. Men det är ju det. Jag är där varje år.
Ja.
Jag tycker det är... att det är en sån höjdare. Tänker man Haydn, så tänker man att ja, men det låter lite hyfsat lättsamt. Men det är inte helt enkelt. Alltså, jag menar, och det ska ju inte vara heller.
Nej,
det är
en långfredagskonsert. Ta med näsdukar, säger jag bara.
Ja.
det snörvlades i bänkarna.
Ja.
Nej, men jättefint. Sen på påskafton där på lördagen så är det ju ingenting.
Nej.
Det stilla grav, när gravöl var på lördagen. Så.
Det är fredag.
Det är fredag. Mm. Ja, just det, fredag. Lördagen gör vi ingenting.
Nej.
Då väntar vi på uppståndelsen. Som kommer på söndag, på påskdagen. Då är det som vanligt högmässa klockan 11 med efterföljande påskfest. Och då håller vi till i Axberg kyrka. Alla körer kommer och sjunger.
Och alla medarbetare. Och alla,
ja, hela personalstyrkan är på plats.
Mm.
Alla präster och musiker och diakon. Och, ja, då är det full fest.
Full uppståndelse.
Mm. Och sen är det lite mer familjevänlig gudstjänst kan man väl säga på annandagen. Traditionsenligt klockan 11 i Håvsta kyrka.
Ja.
Även där är det påskfest. Och då är också våra fyraåringar i församlingen som får sin egen barnens bibel.
Man kan säga att det är full rulle där också.
Mm, där med. Och fioleleverna kommer att medverka där. Och så blir det lite underhållning efter påskmaten där med systrarna K. Och där är det Håkan Henriksson som håller i gudstjänsten.
Mm.
Och som om inte allt detta vore nog.
Ja, nej,
så
oj.
Har vi ju det är ju en helt ny grej.
Ja.
Och kanske, vet inte om den kommer hända direkt årligen, men det är en psalmsångsgudstjänst som heter Psalmer på gränsen.
Mm.
Det är också på annandagen klockan 16 i Närkekil kyrka.
Just det.
Och kan inte du berätta lite grann om vad det här är, Psalmer på gränsen?
Jo, det kan jag göra. Vi har aldrig gjort så här förut.
Nej.
Nej, vi kanske aldrig kommer göra om det heller.
Det vet man aldrig.
Nej, det vet man aldrig. Men idén kläcktes inte av mig, men av någon av mina prostkollegor i Karlstad eller Väster. Jag tror idén kanske kläcktes i Karlstad stift först. Och då hade vi, sen rann det ut i sanden. Nu ska inte jag prata, jag kan prata länge om det här, men för att göra det kort. Så rann det ut i sanden. Sen prostkollegan i Västerås stift, i Nora, kyrkoherden där, Britta Landin. Hon tog upp den här tappade
tråden.
Och sen har hon satt igång. Så det är hon och jag. Och sen är det då en prost ifrån Karlstad stift. Östra Värmlands pastorat kanske det heter. Vi tre har planerat det här tillsammans med några andra medarbetare. Och det går helt enkelt ut på att vi och tillsammans med våra biskopar. Och det var alltså Mikael Mogren ifrån Västerås. Och sen är det Sören ifrån Karlstad. Och sen är det biskop Johan här i Strängnäs. De kommer, och eftersom det är Luthertema i år, reformationsårets jubileum, så kommer de prata om sin Luthersyn, eller sin Lutherbild.
Mm.
Och sen ska vi sjunga psalmer, så det kommer ungefär 150 kanske, nej det gör det inte, 60-70 kanske, korister.
Kanske från de här olika
kontrakten. Stiften. Ja. Så det är tre kontrakt, tre stift. Och och då tre kontraktsprostar och tre biskopar. Och tre biskopar,
det är väldigt mycket. Ja.
Så vi ska sjunga 10 psalmer. Och det är med alltså biskoparna prata. Och så ska vi be några böner och lite så. Mm. Och det kommer bli jätteroligt. Och det kommer bli, alltså Närkekils kyrka kommer bli överfylld.
Mm.
Fylld.
Mm. Det låter jättehäftigt. Mm. Kul, det är alltså på annan dagen då, måndag den 17 april klockan 16 i Närkekil.
Ja.
Det får man inte missa.
Nej.
Nej. Det var väl det som påskens schema har att bjuda på.
Ja.
Och även denna påskpodd,
ja,
tror jag.
Mm.
Bestämt. Ja.
Då får vi önska en... Nej, det fick vi ju inte.
Nej, vi fick nej, inte vi säga gör inte påsk det.
Nej.
Men,
man kan säga... ha en trevlig skärtorsdag.
Det kan man säga.
Om man nu hör det på skärtorsdagen.
Ja, precis. Och ja, följ kärlekens väg.
Ja, ja men absolut. Det är ju det. Det är det det handlar om.
Mm.
Det är viktiga grejer.
Ja.
Mm.
Försök komma ihåg det här mellan alla påskägg.
Just det.
Och harar och häxor som kommer och knackar på dörren.
Just det. Påskharen har vi glömt att
avhandla. Ja, den fick inte plats
nej.
Idag.
Nej,
aj, aj, aj. Ja, vi kanske gör ett extra avsnitt med
haren. Påskharen.
Ja. Ja. Vi fick ju frågan på påskspelet när vi spelade det här i... vart påskharen liksom får plats i den här
aha,
berättelsen. Och så sa vi att ja, han kanske bodde in i grottan där Jesus begravdes eller något.
Just nu så har jag ingen som helst aning om varför det finns påskharar.
Nej, inte jag heller.
Är det en skånsk tradition eller tysk?
Jag tänkte säga tysk. Ja, kommer från
alla traditioner kommer från Tyskland.
Allt sånt där, julgranen.
Ja,
ja, vi skyller på dem.
Ja.
Ja.
En annan sak bara som jag lärde mig häromdagen, det var ju att det går en sån skarp kulturell gräns egentligen mellan Tyskland och Frankrike till exempel och Medelhavsområdet. Mm. Så. Alltså Frankrike och Medelhavsområdet, Spanien och allting, de är mer alltså maträtter, temperament, drycker, de dricker vin istället för öl.
Ja,
och, nästan, och vi som tillhör Tysklands sfären, vi har ju nästan alla våra seder här från Tyskland. Så här.
Ja, just det.
Och jag är ju historiker och historiskt intresserad, men jag har aldrig tänkt den tanken. Allt handlar om romarriket, hur långt romarna kom i sin erövring. Ja. De erövrade aldrig Tyskland.
Nej.
Fast det hette något annat på den tiden som jag inte kommer ihåg just nu.
Ja, inte germanska riket.
Ja, Germanien kanske. Eller något. Nej, jag vet inte.
Nej, inte.
Det var en superparentes.
Ja, ja, det ser man. Ja. Nej, men vi är tillbaka nästa vecka som vanligt.
Ja.
Och ni får ha det så bra så länge. Så ses vi i påskhelgen.
Ja, det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.